Två texter idag. Den första texten är hämtad från Matteus evangeliet kapitel 12. Och det är där som Johannes döparen kommer in i sammanhanget. Nu ska vi se, jag har... Just ja, det börjar på sidan 685 och fortsätter på 686. Det var därför jag blev lite förvirrad här med vad jag skulle läsa någonstans. Johannes, som vid den här tiden sitter i fängelse, han fick höra om Kristi gärningar. Och han skickade några av sina lärjungar för att fråga Jesus: är du den som skulle komma? Eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarade dem: gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Att blinda ser och lama går. Spetälska blir rena och döva hör. Döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Salig är den som inte kommer på fall för min skull. När de hade gått så började Jesus tala till folket om Johannes. Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? Nej. Vad gick ni då för att få se? En man i fina kläder. Men de som har fina kläder, de finns i kungapalatsen. Vad gick ni då ut för att se? En profet. Ja, och jag säger er, en som är mer än en profet. Det är om honom det står i skriftet: se, jag sänder min budbärare före dig. Han ska bereda vägen för dig. Sannerligen, ingen av kvinna född har trätt fram som är större än Johannes döparen. Men den minsta i himmelriket är större än han. Sedan Johannes döparens dagar tränger himmelriket fram och somliga söker rycka till sig det med våld. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Ni orkar stå ett tag till, eller hur? För ni ska få höra en andra text också som är hämtad från The Message. Det här är en text som dagens predikant har speciellt begärt att få läst. Så lyssna noga nu. Det kan finnas nycklar här. Nu ska vi se. Där var det. Det var lite liten text. Tro inte att vi ledare är något vi inte är. Vi är Kristi slavar, inte hans herrar. Vi är vägvisare till Guds mest storslagna hemligheter. Inte vaktposter som ska driva bort folk. Så förgrip inte Herren med några förhastade slutsatser och omdömen innan allt är känt. När han kommer ska han kasta ljus över alla möjliga slags omständigheter som vi aldrig hade kunnat drömma om. Inre drivkrafter och avsikter och böner. Inte förrän då kommer någon av oss att få höra Gud säga: bra jobbat. Och till det kan vi säga: så lyder Herrens ord.
Halleluja. Dagens evangelietext och temat ställer oss inför två frågor som är ganska viktiga för hur våra liv formas. Och till och med hur vår dag blir, tror jag. Den första frågan, det är den där frågan som man förhoppningsvis ställer sig när man är på väg in i livet. Vad ska jag göra av mitt liv? Vad ska jag leva för? Vem ska jag leva för? Det är den frågan som vissa av oss som inte är så unga som vi tror ställer oss när vi fyller jämnt. 40-årskrisen, 50-årskrisen, pensionskrisen och kanske när man faktiskt står till randen av sitt liv och börjar se slutet. Liksom. Den där frågan, vad ska jag göra av mitt liv? Vad har jag gjort av mitt liv? Vem har jag följt? Vad har jag levt för? Vem har jag banat väg för i mitt liv? Är det någon som har ställt sig den frågan? Det kan vara hisnande att ställa frågan. Och jag tror det är hisnande för Johannes. Han sitter i fängelse för att han har stått upp mot makten. Och sagt ett par sanningens ord. Och kanske anar han det som vi andra vet. Att han kommer att sluta sina dagar ganska snart. Så han vill veta den han har döpt i Jordan. Var det Messias? Var det Herren? Var det han som skulle komma? Han som Israel har satt sitt hopp till. För det var ju så. Israel hade levt med en förväntan om att Gud skulle sända en kung. Och det antyds att han ska inte i första hand vara en krigsherre utan en fridsfurste. Och så ställer han frågan, har jag satsat på rätt häst? Och Jesus svar blir i den här texten inte så mycket att säga jag är Messias. Utan se på tecknen. Se på frukterna. Vad är det du ser? Det blir hans svar. Och det som då Herren står för här, det är, jo men de blinda ser. De lama går, de spetälska botas, de döva hör, de döda vaknar. Och här har jag lånat Eugene Petersons översättning från The Message. För jag tycker den är så vacker. Och jordens olycksbarn får veta att Gud är på deras sida. Och så lägger han till sen i nästa vers. Var det detta ni väntade på? Ja, i så fall är ni de mest lyckosamma som finns. Är det detta du ställer in dig på som ung på vägen i livet? Då är du lyckosam. Det står inte att du blir lycklig i varje stund eller framgångsrik eller att det blir lätt. Men du är lyckosam då. Eller salig som det står i Bibel 2000. Om du ställer in dig på det. Och är det det du kan se tillbaka på i din 40-årskris eller 50-årskris eller vad det nu är för tillbakablick du gör. Om det är det här du har fokuserat på. Då har du varit rätt ute. Du har haft en inriktning som liksom stämmer med universums innersta. Med Guds plan, med Guds vilja. Men det här är ju en samvetsfråga. För det är ju en sak vad vi säger att vi längtar efter. En sak vad vi uttrycker att vi vill ha. Och en annan sak vad vi faktiskt vill ha. Vad önskar du dig allra mest till jul?
Ja, lilla Anna. Om du fick önska dig vad som helst i hela världen, vad skulle du önska dig då?
En docka.
Ja, jag menar liksom någonting större.
En cykel.
Nej, inte någon leksak.
En video.
Nej, nej, alltså inga saker liksom, utan någonting som är jätteviktigt, som alla människor på jorden vill ha.
Mat.
Nej, mat och mat, alltså. Nej, någonting som är viktigt, som man demonstrerar för, som Amerika och Ryssland ska prata om. Vad är det?
Pengar.
Nej, pengar och pengar. Vad fan är det enda du tänker på? Dockor och cyklar och pengar och mat och sånt. Skit, alltså. Vad fan? Tänk om du kom hem med en massa soldater och sköt din mamma och din pappa. Skulle det vara roligt? Tycker du det skulle vara kul, va?
Nej.
Nej, men vad är det då? Vad är det då då?
Krig.
Ja, men vad fan är du dum i huvudet? Det är ju inte det ska vara. Vad är det då man inte vill ha? Vad är det man ska ha då?
Frid.
Ja, det är precis. Ja, och det är alltså det som svenska barn vill ha mest av allt. Fred på jorden.
Från barn får man höra sanningen. De är inte lika slipade som vi. De säger det de tänker. De säger kanske det vi tänker också innerst inne. Så frågan är, vad är det du banar väg för? Är det dockor och cyklar och videobandspelare, vilket är samma sak som PlayStation ungefär, för er som är yngre? Eller pengar? Eller vad är det ditt liv banar väg för? Om du tittar på vad du gör, vad du väljer, vad du prioriterar, vad du ger dina pengar till, vad du ger din tid till, vad du är uppfylld av, vad är det du banar väg för då? Man skulle kunna ställa upp det som att antingen så är det Herren, du kan mata på här, och den visionen som Jesus kommer med, Guds rike. Eller så är det som vi skulle kunna kalla för avgudarna. Om man ska använda ett så här religiöst ord. Det betyder egentligen de mänskliga behov vi har som blir lite för viktiga, som får en för mycket stor roll i våra liv. Och det här smyger sig på. Det är inte så att vi har liksom ett altare där vi ställer upp en avgud och så tillber vi den. Utan det här sker smygande. Jag vet inte om ni har märkt det, men när man går och julhandlar, vilken otroligt härlig känsla det är att köpa något. Mm. Att bara liksom ta den makten att köpa någonting, ta med sig någonting hem. Man skulle kunna säga lite mer negativt, jag. De här avgudarna tar sig olika uttryck. De utgår från våra behov av till exempel mat och så blir de det här. Det är en chokladkaka. Och jag vet en person som har ett bekymmer med choklad. Och det tar liksom lite över. Så att även om barnen inte får äta godis på vardagar så går den här personen och ta lite grann i skafferiet och en gång och två gånger. Och liksom det börjar uppta tankarna lite grann. På samma sätt som att vi har ett mänskligt behov efter kontakt med människor så kan sociala medier ta över. Eller behov av trygghet så kan pengar ta över. Behov av kläder så kan det ta över och ta lite för mycket utrymme. Behov av intimitet kan bli porrmissbruk. Behov av att göra något meningsfullt kan bli att man ständigt måste ha underhållning. Någonting i lurarna, någonting framför ansiktet, framför ögonen. Bara för att det är avgudarna. Och då är frågan som ställs idag. Vad banar du väg för? Är det Herren eller någonting annat? Och det handlar om vad du faktiskt banar väg för med ditt liv. Inte vad du säger när du får en fråga från någon. För då vet vi vad vi ska säga. Hur ser dina prioriteringar ut? Du behöver inte svara på det här och nu. Men jag tror vi alla behöver ställa den frågan. Det är första frågan. Den andra frågan. Om den första frågan handlar om målet för våra liv. Så handlar den andra frågan om någonting som är lite mer undflyende. Eller ännu mer undflyende. Det är svårt att få tag på ibland. Och det är: hur agerar vi? Hur lever vi? Vilken metod har vi? Vilka medel använder vi för att nå det mål som vi ska nå? Det är lite två olika saker. Målet är en sak, medlen är en annan. Och då är frågan, inte om det är Herren du banar väg för, utan banar du väg med ditt liv? Den frågan är svår att svara på, därför att vi pratar inte på det sättet i vanliga fall. Hej då älskling, jag går ut nu och banar väg för X, Y, Z. Utan vi behöver översätta det här. Vad är det att bana väg? Ja, men bereda väg kanske ligger närmare. Men ännu mer de orden som Paulus använder i den här texten som Göran läste från första Korintherbrevet 4. Alltså att tjäna, förvalta, vara en slav till och med. Vara en vägvisare snarare än vaktpost. Det finns en skillnad här på metoden, på hur vi lever våra liv på väg mot det där målet. Och i evangelietexten så står det så här. Sedan Johannes döparens dagar tränger himmelriket fram och somliga söker rycka till sig det med våld. Alltså, målet verkar vara rätt. Himmelriket är på väg, Guds rike är på väg. Men några försöker rycka till sig det med våld. Det är inte att bana väg. Det är inte att tjäna. Det är inte att vara en vägvisare. Det är snarare att vara en vaktpost. Att tvinga fram någonting. Att rycka till sig med våld. Så hur lever vi? Det kan få åtminstone två olika svar om man ska förenkla det. Dels så kan vi bana väg, tjäna. Men vi kan också försöka rycka till oss med våld. Och tänk detta som en inre fråga också. Precis som Göran var inne på. Att det har också att göra med vad som händer inuti. Våra avsikter, vår inställning, vårt förhållningssätt. Och det är alltså inte detsamma som att ha ett visst mål. Därför att vi kan ha de här olika målen. Ja. Vi kan ha Herren och avgudarna. Och då är det lätt att tänka sig att när man väl är för fokuserad på, du kan ta nästa, på att bli bäst på sociala medier eller att få tag på den där chokladbiten. Ja, men då kan man tänka sig att man använder något slags mentalt våld eller man tvingar till sig att man blir liksom lite otålig. Men det intressanta här är ju i texten att vissa försöker rycka till sig Guds rike med våld. Alltså man har rätt mål men man gör det på fel sätt. Och då kan man fråga sig hur det ser ut. Och där tror jag att det är bra att inse att kyrkan har en del i detta. Att besinna att kyrkan har ibland använt fel metoder för rätt mål. Och vi kan alla hamna där. Och då tänker jag inte bara på korstågen. Det var ju så uppenbart liksom att döda människor för att de ska bli troende eller sådär. Men att ibland så blir man lite för uppfylld av att man har rätt. Och så går man för snabbt fram. I veckan så träffade jag en person som ni också tror jag har träffat. Alltså den där människan som har varit med om att kristna är vaktposter. Att de fäller avgörandet för snabbt. Att de dömer ut. Och de har säkert rätt, de här kristna som gör det. Och vissa, ibland är det ju jag eller du. Man har rätt mål, men det går för snabbt. Man är inte tillräckligt, har inte tillräckligt mycket tålamod. Och det här gäller ju allting i ens liv, tycker jag. Om man ser hur man rör sig i trafiken. Är andra trafikanter bara, liksom, ska de bara, finns de till för min skull? För jag ska fram till målet. Eller i familjelivet. Vi kan ta den här bilden. Mina barn är ju inte så små som den här bilden antyder. Men bilden av mig där är ganska lik. Mer hår i och för sig. Men attityden är precis den här. Alldeles nyligen så hade jag en sån situation hemma. Jag visste vad som var rätt för vår familj att göra i ett visst läge. En söndagkväll. Hur vi skulle spendera den här söndagkvällen. Och det, jag har det så klart för mig. Jag vet precis hur det ska vara. Och det är så bra för oss tillsammans att göra det här. Men tajmingen är uppenbarligen inte rätt. Därför alla förstår inte visionen. Och då ser jag ut lite sådär. Alltså, jag försöker tvinga fram någonting som är bra. Men tajmingen blir fel. Tålamodet saknas. Hur lever vi? Vilken metod använder vi? Och det är något lockande med att det ska gå snabbt. Någonting som drar i oss så att vi liksom rycker till oss med våld. Vi kan ta en intressant formulering i Expressen av Joel Halldorf för några veckor sedan. Våldets lockelse består i att det är omedelbart och signalerar styrka. Och vi tycker om omedelbart och vi tycker om styrka. Den som skickar in trupperna uppfattas göra något även om det inte förbättrar situationen i vare sig Gaza eller de svenska förorterna. Och tänk där också i överförd betydelse. Oavsett vilken situation det är. Därför måste fred i vår tid växa underifrån. Och det sker först när längtan efter det goda blir större än fruktan för mörkret. Och man kan säga också när längtan efter det goda blir större än frustrationen och irritationen över det som är fel. Men vad är alternativet då? I det mörker som vi ser. Du kan ta bort den när den blinkar så mycket så går det att ta bort liksom så att ja, vi kan ta den där bilden också. Vad ska man göra då i det mörker man ser? Man hör vad som händer i förorterna. Ja, men då fick jag höra ett alternativt scenario till fler poliser och högre straff. Och det behövs säkert också. Det är inte antingen eller här. Men jag fick höra ett spännande alternativ. Och jag lyssnar ibland på en fotbollspodd. En podcast som heter When We Were Kings. Och de hade ett avsnitt om den här klubben i Gamlestan, Götaholms BK. Och då berättar de här som har podden om han som står i mitten där. Den vuxne där. Mannen. Adam Reggiani. Han kommer till sin gamla skola, Utmarksskolan. För 8 år sedan. Det har gått 15 år sedan han gick ut Utmarksskolan i Kortedala. Och det är sig hyfsat likt på skolgården sådär, men det är mycket hårdare. De ungdomar som finns där, de har sämre förutsättningar, svårare med språket, det är mer kaos, det är mer våld. Han kommer dit som elevassistent. Ingen formell utbildning, inte mycket resurser att tala om. Vad ska han göra? Han har en trumf på hand. Han är utbildad fotbollsspelare i världens bästa fotbollslag, IFK Göteborg. Han har också spelat lite grann i Gais, men det är sånt som händer. Han är bra på fotboll. Han gjorde aldrig den riktiga karriären på grund av skada, men han kan spela fotboll. Och de vill spela fotboll, de här killarna som framförallt är det stora liksom, orosmomentet på skolgården. Han ser till att de kan spela fotboll på skoltid, på elevens val. Och det går bra, men han sätter upp en regel. Ni måste klara skolan också. Det räcker inte att komma hit och spela fotboll. Ni måste göra era läxor och klara era prov. Och så börjar en resa där de till slut hamnar på Gamlestadsvallen. Det här är Gamlestadsvallen. Han startar ett riktigt lag med dem. De är oskolade, men har mycket energi. Och under Adams ledning så går de framåt i seriesystemet. Det här är en resa som inte är oproblematisk. Därför de kriminella gängen är precis runt omkring hela tiden. Vid ett tillfälle så knackar en av killarna på. Adam, jag behöver 65 000. Snabbt. Varför det? Vår familj har ett pris på sitt huvud. Om vi inte får fram 65 000 så kommer någon att dö. Vad gör man då? Vad står det i Skolverkets manual för elevassistenter? Jag vet inte, och det vet nog inte Adam heller, men han ringer runt och fixar fram de där 65 000 så att familjen kan sova lugnt om natten. Så ser det ut. Och de här gängen, de behöver inte rekrytera unga killar. Dessvärre, de unga killarna står i kö. Ta mig, ta mig. Jag vill också en del av kakan, prestigen, statusen, pengarna. Ta mig. Adam känner de som driver gängen. Om man gör för ungefär jämnåriga. Så att när någon av hans killar knackar på gängens dörr. Då säger de nej. Vi vet vem du är. Du spelar i Adams lag. Du får inte vara med här. Det är som att de säger. Vi vet vilken väg du går på. Du går på den vägen som Adam banar. Och det är en bra väg. Slå inte in på vår väg. En elevassistent som med sitt engagemang skyddar x antal killar från att rekryteras in i de kriminella gängen. Alla killarna i hans lag går ut med godkända betyg. Bara det. Förra året så vann de Gothia Cup. Och i år så har flera av dem börjat jobba med fotboll. De kan leva på fotbollen nere i Europa. Det är ett annat sätt. Inte att rycka till sig med våld, utan att bana en väg och tjäna. Och jag hade förstås kunnat ta andra exempel här. Jag hade kunnat ta den här bilden istället. Det här är Felicia Holke. Hon är inte i Kortedala. Hon är två trappor ner i brunnen. Hon är ansvarig för ungdomsarbetet. Allt ungdomsarbete i Saron ligger under henne. Och bland annat brunnens fritidsgård. På torsdagar så kommer det x antal ungdomar som har ganska likartade utmaningar som Adams killar. Nere i brunnen ser man inte lika bra på fotboll som Adam är. Men man kan grilla toast, man kan spela pingis och man kan älska. Och det är många ungdomar där som har som sitt vattenhål en kväll i veckan att få någonting annat än det som bjuds på skolgården eller ute på gatorna. Jag hade kunnat visa den här bilden av Angelin Hagby som är chef på Second Hand. Det kan verka som ett ställe där man säljer saker, men det man erbjuder är egentligen ett möte, ett medmänskligt möte och en andra chans så att jordens olycksbarn får veta att Gud är på deras sida. Jag hade också kunnat hålla upp en spegel så här. Och jag hade kunnat höra på era historier. För ni banar också väg för Herren på olika sätt. I församling, på arbetsplats, i era kvarter. Tror jag. Om vi lyssnar på tecknen, om vi ser på tecknen och vågar lita på att Guds rike, ja men det är på väg fram. Själv är jag också där nere. Jag banar också väg för Herren, men jag är också ganska mycket uppe i den vänstra. Ja, den nedre vänstra, den pratar vi om en annan gång. Det är en annan predikan, men ibland så är jag där uppe till vänster. Och jag också, som ni förstår, uppe till höger. Men jag är också nere till höger. Jag banar också väg för Herren i mina bästa stunder. Ni får gärna följa med mig i en bön. Herre, jag ber för oss alla som är här nu och som lyssnar. Herre, uppfyll oss med din ande. Med din vision. Hjälp oss att ta rygg på dig. Att inte alltid själva stå i centrum. Utan lyssna in dig och vad du gör. Hjälp oss att leva så att vi banar väg för dig. Hjälp oss att slappna av så att vi inte rycker till oss med våld. Hjälp oss att bli så pass mjuka att ditt verk kan liksom ske genom oss. Hjälp oss att bli bra på att säga, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. På jorden så som i himlen. Amen.